Podplay.
Välkomna till krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp. Och det är jag, Anna Jinghede, som samtalar med
Lena Ljungdahl.
Och det är avsnitt 309 och vi är åter i etern, vilket känns ljuvligt.
Ja, det kändes konstigt att kasta in handduken. Det är fan inte vi.
Vi har gjort det en gång tidigare, minns du?
Nej. Det gör jag faktiskt inte. Eller jag minns att vi har gjort det, men jag kommer inte ihåg vad som hände.
Jag minns ju att det här föregicks ju av en beef. Kanske vår första beef, när vi skulle så att säga vässa våra pennor och synkronisera dem i ett bokprojekt. Vi hade samlats för en skrivhelg på ett hotell i centrala Stockholm. Och vi kände på varandra lite grann.
Det var jättetidigt i bokat.
Ja, i alla fall så kulminerade ju den här första sittningen i att vi fick ställa in kommande veckas podd. För att då var alltså, vi var på kollisionskurs.
Ja, men och efter att ha liksom spenderat en hel helg som också avslutade i individuell panik. Alltså vi båda hade individuell panik och så samman frustration. Så att vi skulle hem och koppla upp oss och börja, du vet, slänga käft igen, det var ju 0% framgång.
Ja, nej, men precis, framgångsfaktorn var ju beräknad till ungefär 0% då, så att det var, jag tror att det var klokt så här i retrospektiv, och så även den här veckan, eller förra veckan, att vi fick ställa in. Ibland är det ju så att liksom livet kommer före och ja, agendan så att säga.
Ja. Mm. Ja, men nu är vi tillbaka.
Ja, det är vi. Och
idag ska vi prata om, för att det droppar in ganska så ofta frågor på olika teman, ska vi säga. Och det är därför vi då och då ganska kontinuerligt petar in små Q&A-avsnitt, för att frågorna kanske inte bär ett helt avsnitt, eller så är det ett avsnitt som vi redan har varit inne på. Så klumpar vi ihop, och ibland kör vi lite fritt tema, och ibland kör vi ett ganska så riktat tema. Det kan vara knark eller kriminalitet. Idag är det fokus på juridik, för de allra flesta frågorna på direktmeddelande på Instagram eller mejlen, det är så här, får man, alltså vad händer om det, mycket lag och rätt, mycket så här, hur är det egentligen?
Som men är det inte ofta också vi får mejl under pågående, så att säga, det kan vara förfest eller familjemiddag där det beskrivs att hej, vi behöver veta vem som har rätt. Min granne hävdar att jag hävdar det här. Vem av oss har rätt? Det är ganska vanligt.
Just det.
Det är kul.
Det är väldigt vanligt.
Det är ändå kul. Det är också tyvärr... Får jag bara säga det? Jag tycker ändå det känns uppfriskande att de kanske, några av dem tror att vi har någon form av jourverksamhet. Vi kommer få svar inom en kvart.
Ja, precis, medans konflikten blossar. Medans konflikten står där med sin röda plyte. Det är då vi ska kasta in. Ja. Ja, så är det ju. Och tyvärr så får vi också ibland frågor som är av lite mer så här, avancerad karaktär. Alltså, jag ska in i rätten på tisdag och kommer bli av med mina barn. Skulle ni kunna ge mig bara en 5-punkts liksom, powerpoint över saker jag kan trycka till den med? Nej, vi är inte en instans, vi är inte målsägande beträden, vi är inte advokater, vi är inte åklagare. En av oss är dessutom aktiv polis, vi ska absolut inte hålla på och veva i liksom faktiska case och era personliga spörsmål. De får ni ta vid sidan av med någon annan.
Ja, men så är det ju.
Någon som jobbar med det.
Det är att rekommendera, absolut.
Ja. Men vi har i alla fall klumpat ihop. Förlåt.
Nej, absolut, det var inget viktigt. Jag tänkte bara,
det var dit du var på väg.
Av rent logistiska skäl, föra på tal ordningen här. Hur hanterar vi denna mängd av frågor vi har fått? Ja.
Vi kommer inte hinna med alla, det kan vi säga på en gång. Och några av er är ju varken läskunniga eller har förstånd. Så att några av er har ju skickat in frågor som inte överhuvudtaget faller inom kategorin. Var jag för hård nu? Nej, men, om vi ska vara helt ärliga. Denna vecka så är det Q&A på temat juridik. Och så kommer frågan, hur länge ska en person ha varit avliden för att en likhund ska reagera? Då är det ju någon mishmash i liksom, så att säga, synapssituationen.
Jo, absolut. Men bara som ett litet tips till dig, Lena Ljunglad, så tycker jag, gå in och läs ditt inlägg på Instagram.
Innan fanns det utrymme för...
Jag släpper det där. Jag bara säger, läs gärna ditt inlägg på Instagram.
Är det nu jag ska ta mig en liten bit av en humble pie? Alltså, för jag gör gärna det. Det gör jag ofta nämligen, eftersom jag kan slå mig släggan ganska snabbt.
Jag tror att du formulerade ungefär så här: ställ alla dina frågor om juridik, brott och straff och annat som du, ja, men ungefär så. Det var ganska öppet hållet. Men okay. Absolut.
Men vi kan väl säga så här att ungefär 80% av er förstod det på det sättet som jag menade. Och de andra,
det är bra.
Det är bra, men det jag skulle vilja säga, era andra frågor har jag skrivit ner här, ja, under rubriken spara till senare Q&A.
Det var många bra frågor.
Det är inte sista gången. Nej. Det var många bra frågor. Mm. Men vi har inte tematiskt grävt in de här, men vi ska börja med frågan som kanske den enskilt oftast förekommande frågan under de senaste veckorna. Mm. Till exempel så var det ju den frågan som journalisten som ville intervjua mig inför krimquizen i Varberg,
ja,
återkom, ja, ja, till varannan fråga under hela intervjun gick ut på: vad tycker du egentligen om Motivs podd gällande Ulf Olsson? Mm. Jag vet inte riktigt vad, men ska vi ta det en gång för alla? För att jag kallar det ju kanske ett publicistiskt haveri och ett illasmakande konspiratoriskt försök att rentvå barnamördaren Ulf Olsson. Mm. Vad tycker du, Anna?
Ja, men alltså, först och främst, alltså det här, nu, vi är ute lite nu i något provokativt, kanske liten folla. Vissa kanske inte alls kommer köpa det här som jag säger och det du säger. Men vi har...
ett fem avsnitts podd med temat att föreslå att Ulf Olsson inte är rätt person. Det är väl också semi-provokativt. Om vi nu bara...
En smula, det får man ändå säga.
Ja, jag tror att vi kan lägga oss på lågton där.
Jag tror dessutom att den... Var den inte underrubricerad typ en rättsskandal i fem delar eller åtta delar eller motsvarande?
Jag vet.
Jag vet inte. Men så här, alltså, först och främst så vill jag säga att jag är en stark förespråkare av ett kritiskt tänkande.
Mm.
Och i synnerhet vad gäller juridiken. Och i synnerhet vad gäller vad som sker i våra domstolar. Där har det kritiska tänkandet, där har det en plats. Absolut. Och otvivelaktigt så är det ju så att oskyldiga döms, även i Sverige, och skyldiga går fria, även om de här två företeelserna får ändå sägas, vi kan väl anta att det tillhör ovanligheten trots allt, sett till den liksom rättspraxis som vi har och de rättsprinciper som vi har. Men jag måste backa det här, Ljungdahl. Jag måste säga att det som presenteras i den här aktuella podden, det framstår inte heller för mig som så mycket annat än som ett konspiratoriskt mumbo jumbo. För att tala klartext.
Jag älskar att du börjar försiktigt och säger, det kan vara eventuellt lite provocerande. Ja. Sen 2 minuter senare, det här är fullständig crap.
Och det ska sägas, jag har verkligen försökt att liksom tweaka, vrida och vända, försöka se möjligheterna här att faktiskt kanske hitta något. Finns, har vi ett case
någon
här?
Bäring. Ja.
För det är ju så att målet då rörande Ulf Olsson som tilltalad och sedermera också dömd för två mord. Mm. Det var ju till stora delar indicieunderstött. Det får man ju ändå säga. Men inte bara ju. Och därför så skulle jag vilja ta tillfället i akt och bara lyfta fram några av de bevis som åklagarsidan faktiskt åberopade och som bevis för Ulf Olssons skuld i frågan.
Och som också sedan bedömdes väga tungt.
Absolut.
Det var inte bara bevis som lades fram utan de gavs bäring också.
Och det är också därför jag har med lite av vad som framkom av domskälen. På mitt lilla papper.
Jag älskar detta. Kör.
Ja. Ja, men dels så hade vi det här med DNA-analysen. Det vill säga analysen av den sperma som säkrades i Helene Nilssons kropp.
Och teorin att någon annan har petat in den där.
Exakt. Det var ju ett uppslag så att säga som torgfördes i ovannämnda podd.
Ja.
Utan att egentligen, om vi då tar det först, om nu sperma av någon outgrundlig anledning skulle så att säga ha planterats i flickans underliv, så kan man ju fundera på hur det rimligen då skulle ett ha gått till rent praktiskt, rent logistiskt, men framförallt varför någon skulle ha ett intresse av att göra det. Alltså det här är för mig, det framstår för mig som väldigt så här amerikaniserat, filmiskt, något vi ser i fiktionens värld.
En liten parallell, underrubriken var att skapa ett monster. Det är ju en ganska stor flört till den här Netflix-serien Making a Murder. Där just sånt här förekom.
Exakt, verkligen så. Så här skrev tingsrätten om ansvarsfrågan rörande den säkrade DNA-profilen i Helene. Tingsrätten anser att sannolikheten för att sperman härrör från Ulf Olsson, som vid tiden för brottet vistades i Hörby, är så stor att man utan att det föreligger något rimligt tvivel, nota bene, utan att det föreligger något rimligt tvivel, kan slå fast att det är han som har gjort sig skyldig till det sexuella övergreppet mot Helene.
Mm.
Och då tänker ju nu man av ordning eller kvinna av ordning att ja, men det bevisar ju inte att han har mördat henne eller fört bort henne.
Det är korrekt.
Och då skriver tingsrätten vidare att den enligt tingsrättens mening enda rimliga anledningen till att Helene kidnappats är att gärningsmannen haft ett sexuellt intresse av henne. Och det hade han ju ett dokumenterat. Alltså ett patologiskt sexuellt intresse av olika slag. Det är därför inte bara rimligt utan också ofrånkomligt att utgå från att den som efter bortförandet gjort sig skyldig till det sexuella övergreppet också är skyldig till bortförandet.
Mm.
Så resonerar man kring de delarna. Och när det gäller mordet då, motivet kan enligt tingsrättens mening inte gärna ha varit något annat än att gärningsmannen ansett sig tvungen att undanröja Helene för att kunna undgå ansvar för det sexuella övergreppet mot henne.
Mm.
Fullständigt rimligt i mina öron.
Ja.
Och sen hade vi ju Jannica. Och där var det ju framförallt blodspår som man då säkrade i Olssons stuga som lyftes fram som ett avgörande bevis. Och då kunde inte tingsrätten finna någon rimlig anledning till antagandet att Jannica Ekblad i ett kraftigt blödande tillstånd skulle ha befunnit sig i stugan, alltså Ulf Olssons stuga, vid något annat tillfälle. Och den samlade mängden blod tillsammans med identifieringen av att det är offrets blod gör att åklagaren anförde då att blodspåren visade att mordet ägt rum i denna stuga. Och då ska vi också lägga till att det också kom erkännanden som vi ju pratade om. eller hur, via telefon bland annat.
Mm.
Och man kunde ju helt och fullt klarlägga att åtminstone ett av dessa samtal till då, om du minns, Per-Åke Åkesson, hade skett av Ulf Olsson. Så att, och det här är några av, liksom några av de delar av bevisningen som lyftes fram av åklagaren som vi nu nämner. Det fanns mer än detta. Det fanns hår bland annat och lite så.
Ja, och för att dömas i Sverige så ska det vara ställt utom allt rimligt tvivel. Och med alla dessa bevis och indicier och allt annat så kom de ju fram till det. Och vi ser inte att det på något sätt skulle... att det ska ha framkommit någonting som har förtunnat detta.
Nej, och jag förstår ärligt talat inte den här poddens motiv att aktivt så att säga, studera både gärningsprofiler och utredningsmaterial, gamla förhör, obduktionsprotokoll och annat i liksom någon slags förhoppning om att finna andra gärningsmän. Jag kan inte alls se det behovet. Jag tycker tvärtom att vi ska låta både Helen och Jannica få vila i frid. Så även deras anhöriga. I visshet om att rätt person har dömts för detta. Och ja, det är inget mer med det.
Det är så kallat case closed att återgå till bearbetningen av detta.
Exakt.
Ja, så tycker jag håller med.
Det står jag för.
Och ja, jag håller också med. Med allt som du har sagt. Och därmed tror jag att vi stänger den lådan och en gång för alla för vår del bara släpper det där nu. Och går vidare i livet. Och vi tycker att vi ska göra samma. Ja.
Ja.
Och sen tänker jag faktiskt ta en fråga som också är lite här och nu. Därför att det har kommit fruktansvärda nyhetsrapporteringar om ungdomar som har dött efter att ha boffat torrschampo.
Torrschampo?
Där har vi också... Ja.
Va?
Mm.
Okay.
Och där har ju vi har varit inne en del på det här med att boffa lim och boffa bensin och
ja,
inhalerat olika saker. Och nu har vi fått frågor på det den här veckan, om det är olagligt till exempel. Så jag tänkte ska belysa det här på lite olika sätt. För det första, för att någonting ska vara olagligt att inta i sin kropp, och då tror jag att folk tänker utifrån narkotikastrafflagen eller något sånt där, så är det ju så att i Sverige så ska varje preparat måste finnas med på listan över olagliga substanser att bruka, om man inte har lov att bruka dem. Till exempel att fått det förskrivet av en läkare eller något sånt där. Lim, bensin, hårspray, ansiktsvatten, deosprayer och allting annat. Det finns inte med på den listan. Och det finns rätt mycket berusningsmedel som inte är narkotikaklassat. Det finns ju växter som kan ge hallucinationer och så vidare. Anna vill komma in.
Ja, nej, men snackar vi nu om Läkemedelsverket, så att säga, förteckning över substanser som faktiskt kan tillämpas inom... aktiv behandling inom sjukvård och annat. Ja?
Ja, alltså det kan inte, bara för att du berusar dig själv genom att sniffa lim eller bensin, så är ju inte det bruket kriminaliserat. Av den enkla att i Sverige så måste själva produkten vara på en lista över preparat som du inte får stoppa i din kropp. Om ingen med till exempel ett läkarlägg sagt att det här preparatet, det ska du stoppa i din kropp. Och det gör de väldigt sällan med bensin.
Men du Lena... Jag läste häromdagen om en ung flicka som hade dött till följd av boffning.
Ja, torrschampo.
Var det ett fall av torrschampo-boffning?
Ja.
Okej.
Ja.
Berätta, vad och har du på det här?
Ja, men alltså det här är inget nytt att ungdomar försöker berusa sig själv på olika sätt. Och de försöker komma över saker som är lätta att komma åt. De finns i dagvaruhandeln på kolonialhyllan typ.
Mm.
Och det är ju då själva gasen som, och den ger ju en berusning. Och jag vill först säga nej, det är inte olagligt. Men det är absolut livsfarligt. Och nu har vi ett nytt fall igen. På min tid satt ju ungarna och sniffade klister och lim liksom, på hustaken.
När jag jobbade på butangas var inne på min tid.
Mm. Och när jag jobbade på rave så var det ganska vanligt med ungar som hade boffa bensin. Och får man reda på, för man ställer ju ganska snabbt frågan, vad har du tagit? Mm. Därför att om svaret är att de har inhalerat till exempel bensin, hur de än mår så är det, då drar man ambulans på dem alltså, direkt.
Mm.
Men så här, och då kollar jag lite på vad överläkarna på Giftis, som vi kallar det, säger.
Giftis. Wow.
Ja.
Okej. Okay. Ja, låt
inte
gå.
Giftis.
Giftinformationscentralen.
Eller? Ja, det var det. Men ja. I alla fall, de säger så här, att det här med att boffa torrschampo, det är dåligt av olika anledningar. De här signalerna, de här elektriska signalerna kan man ju säga, dels så ger de ju en berusning. Det som når hjärnan, det är det som ger berusning och det man vill uppnå. Men de når även hjärtat och det kan liksom orsaka ett direkt hjärtstopp. Mm. Så de likställer lite med att spela rysk roulette, för att det kan ske första gången du gör det. Det kan ske 21:a gången du gör det. Så det är ju livsfarligt. Och dessutom så andas du ju in små partiklar. Alla ni som har använt torrschampo vet ju att det kommer ju ut någonting. Det är inte bara gas, utan det kommer ju ut som ett fin kornigt damm.
Det är som ett damm, va? Ja, jag har aldrig
använt
det.
Ja. Och det här inhalerar man ju och det hamnar i lungorna och det lägger sig runt. Så cellerna går ju sönder, de typ exploderar och går sönder av det här. Så att det är ju värdelöst på lång sikt utifrån både hjärna och det du andas in i lungorna. Och på kort sikt så kan det ge liksom plötsligt hjärtstopp. Mm. Och den typen av hjärtstopp, höjde de upp ett varningsfinger, det är jättesvårt att starta det igen. Alltså det är ett hjärtstopp som är svår påverkans, alltså det framgångsfaktor är ganska låg.
Här är deppigt alltså.
Ja, det är otroligt deppigt. Så att alla ni ungdomar, men framförallt kanske vi har bäst lyssnarna som är föräldrar till ungdomarna.
Mm.
Prata med era barn om, för de kommer tid efter annan och lite beroende på vad de har för personlig palett, söka berusning och prata om farligheten i att boffa diverse jävla skitpreparat. Mm. Det är liksom
dumt.
Alltså det är akut giftigt.
Mm.
Det är dumt.
Väl talat, Lena. En bra uppmaning. Passa på att gör det nu när vi går på paus. För direkt efter så ska vi prata om en jädrigt spännande grupp människor, nämligen nämndemän. Välkomna tillbaka. Ni lyssnar på Över min döda kropp. Det är avsnitt 309. Vi kör en Q&A idag. Och Lena, vi har fått frågor om vad nämndemän har för uppgift i samhället.
Ja, och det förvånar mig lite eftersom vi har pratat om det här jättemycket. Och jag vill tipsa om avsnitt 105. Som jag tror heter All Rise, där vi går igenom alla aktörerna i en rättssal. Men väldigt förenklat kan man säga att nämndemän sitter och sover. Nej, nu kommer vi få de här arga mejlen igen. Men det har hänt.
Det är onödigt.
Men det har hänt. Jag har ju själv liksom velat knögla ihop mitt papper och kasta i huvudet på någon. Hörru, vakna nu. Nej, de allra flesta nämndemännen är helt fantastiska. De är oftast politiskt tillsatta. Och det är ju för att de representerar en demokrati. Och sen sitter de där och tillsammans med, beroende på om man befinner sig i tingsrätt, hovrätt, så är det liksom andra juridiskt kunniga personer.
Mm.
I tingsrätt är det väldigt få. Och i hovrätten är det lite fler och sådär. Och sen så utgör man liksom den rättsskipande delen i en rättssal.
Man tänker väl liksom, eller har gjort i begynnelsen när det här konceptet tillkom, att det ska finnas representation från liksom alla samhällsskikt och alla samhällsdelar.
Mm.
Liksom.
Mm.
Så det bygger ju på en demokratisk princip i grund och botten.
Ja, det gör det. Men jag tänker inte säga mer om det eftersom det blir ju en repetition för er andra. Så att jag säger bara klicka in på avsnitt 105 så kommer du där få höra jättemycket om nämndemännen.
Mycket bra.
Men nu kommer ju ett spännande... Men jag skulle säga så här, den som har kommit in med den här frågan, det är ju en typisk fråga som man får termin ett på polisutbildningen. Det är då de här frågorna kommer. När man liksom försöker tänka så här, ah, men klockan är, det är tisdag, klockan är 18.20, du står på stadens torg, du har fått reda på och så vidare. Och så ser man någon polisled som står och gnuggar så här, men om vi kommer fram och det är två stycken aliens som har landat på biltaket, vad gör vi då då? Man bara, men bubbis, du har inte lärt dig knyta skonen. Om vi kanske ska chilla lite med den typen av hårkliverier.
Ja,
i
men
alla fall,
välkomna.
Frågan är så här. Frågan är så här. Det sker ett mord.
Mm-hmm.
Och mordet sker på landsgränsen mellan Sverige och Norge. Det kan också vara någon som har kollat på bron. Just en norsk står i Sverige och skjuter en svensk som står i Norge.
Mm.
Vems brott är det? Är det Sveriges brott då gärningspersonen stod där och med sin norska lusekofta pistol och sköt? Eller är det ett norskt brott för att offret stod i Norge?
Mm, jag fattar.
Vill du svara, Anna?
Ja, alltså... Jag ska ärligt säga, jag har inte ett 100-procentigt svar. Jag har en ganska bra guesstimation här. Jag drar på en killgissning. Men så här, i grunden så gäller ju det som vi kallar för brottsforum. Det vill säga att ett brott ska utredas där brottet begicks. Direkt översatt då till det här scenariot. Så skulle jag vilja hävda att brottet sker på den svenska sidan av gränsen. Där norsken står och avfyrar sitt vapen.
Mm.
Sen ska sägas att en mordutredning som sker i anslutning till gränsen. Och så, alltså under liksom en kontext där det involverar två landssidor. Kommer ju ske i samverkan. Det vågar jag påstå kommer ske i... många delar av världen. Och vad gäller Sverige och Norge så finns ju en väl utvecklad samverkan. Även om Norge inte är med i EU så finns till och med reglerat samarbete på vissa punkter. Till exempel i krissituationer men också rörande utredningar.
Mm. Vet du vad, när jag läste den här frågan så tänkte jag så här, jag tänker inte svara på den. För att på en måndag skulle den här utredningen kunna hamnat i Sverige. På tisdagen skulle den kunna hamnat i Norge. Och på onsdagen bestämmer man sig att vi börjar utreda här nu båda håll. Och sen får vi se var det landar.
Ja.
Så det här är ju en ganska märklig fråga, för man kan också säga okej, brottet begås i Sverige för att du skjuter, men det kan inte bli mord förrän någon dör, och den dog ju i det andra landet.
Ja, och då är det landet som är ansvarig för att säga identifiera och allt
exakt,
det där, den individen. Så att, ja, men så är det. Men
vi
så här...
säger lycka till på polisutbildningen, du som har skrivit den här frågan.
Ja, men låt mig bara tillägga en liten kul grej som jag fick veta här om veckan. Nämligen att i Värmland, i Eda, där håller man nu på, Eda, håller man på att bygga nu, i detta nu, en polisstation som ska bemannas med både norsk och svensk polispersonal.
Mm-hmm.
Detta för att utöka samverkan ännu mer. Och jag vet, det hörde jag på konferens i Norge för någon vecka sedan, att om man nu har ett efterföljande in, alltså över norska gränsen, då får svensk polis förfölja en stund tills norsk polis övertar caset.
Det här har jag gjort.
Ja, det kan jag tänka mig att du har, för jag tänker
det har spanats över gräns.
Din gamla yrkesroll så måste ju det ha varit tämligen vanligt ändå.
Då kopplar man upp och så säger man, hallå där, vi vill bara säga att vi åker över nu och vi har vapen. Därför att norsk polis säger tackar, för det har ju inte de, så att säga.
Just det.
Då vet vi det. Men jag tycker också, kan vi inte bara stanna? Har vi pratat klart om vad som hände när du var i Norge? Har vi pratat om det i podden?
Det vet jag faktiskt inte om vi har. Det kanske vi inte har.
Ja, nej, och jag tycker ändå att vi ska göra en ordentlig inbromsning.
Ja, Tack, tack.
Därför att Anna åkte på konferens till Norge. Och det behöver vi inte gå in på, för det är ju liksom, nej, du skriver vad ni gör, jag bara...
Ja, ja, det...
ja, ja. Ni pratar olika pratar. Saker. Och du brukar skicka bilder på människor. Den ena ser mer ut som en kriminalteknik än den andra. Det är mycket pullovers.
Ja,
och lågskor.
Och krökta riggar, så att säga. Ja.
Ja. Men kan vi bara prata om att du vann priset som årets kriminaltekniker?
Ja, men alltså jag fick ju ett oerhört hedervärt pris.
Det är här Oliver klipper in något.
Kjell Karlssons innovationspris som då delades ut av norska kriminalteknikföreningen faktiskt. Ja. Så att de delar för första gången ut det till en svensk kriminaltekniker. För förtjänstfulla insatser och faktiskt för mitt arbete för att främja kriminaltekniska insatser i fall som rör våld i nära relationer och våld som sker i människors hemmiljö. Jag blev så oerhört glad och stolt.
Har det funnits en mer värdig vinnare någon gång?
Ja, det har
det
säkert.
Nej, det har inte. Och grät du eller grät du inte?
Ja, jag grät så mycket. Jag kunde inte ens...
Fulgrät du?
Jag kom upp på scen, skulle hålla någon form av tacktal inför 200 personer. Jag har fortfarande minneslucka. Jag vet bara att jag grät och jag stammade fram några olika typer av ord. Och jag hoppas att det gick fram till alla och en var hur glad och tacksam jag var för denna fina utmärkelse.
Nej, du är så jävla värdig.
Tack Lena, men du, vill jag raskt gå vidare.
Jaha.
För jag vill nämligen veta vad du har på misshandel av polishund eller polishäst.
Mm. Ja, är det väl det brott... Mm. För det första är det brottet där jag är för dödsstraff.
Ja, jo, men bortsett från dina så att säga subjektiva tankar kring det enskilda brottet. Så kanske du kan gå till juridiken då.
Jag ska gå till juridiken, ja. För frågan är ju om man misshandlar en polishund eller en polishäst i tjänst, räknas det som våld mot tjänsteman eller djurmisshandel? Jag skulle säga så här, varken eller är svaret. Det finns några applicerbara brott och det beror lite på omständigheterna. Och då har jag gått in och kikat på lite olika rättsfall där för att jag är lagd åt fel håll eller rätt håll eller hur man nu ser på det. Till exempel så har jag hittat rättsfall där någon har blivit dömd för djurplågeri.
Mm-hmm.
Där någon har blivit gripen och gripandet gick till medels polishund som jobbade ner den här gripna mannen mot marken. Varpå den gripna mannen utdelade en större mängd med sparkar mot polishundens huvud.
Oj.
Och den här personen blev dömd för djurplågeri. Sen så är det flertalet fall där personer har blivit dömd för skadegörelse för att hunden klassas faktiskt som egendom.
Egendom, ja.
Som du skulle ge dig på min hund Doris och det inte skulle nå upp hela vägen till djurplågeri och jag skulle anmäla dig, då är det ganska troligt att du skulle bli misstänkt, åtalad och dömd för skadegörelse, vilket känns i en djurmänniskas hjärta, det måste vara skillnad att slå på min cykel än på mitt barn. Alltså,
ja, men det kan jag absolut köpa. Men är det en orimlig tanke att polishunden till exempel skulle kunna utgöra en tjänste? Ja, man
Nej.
Kanske är fel, men...
Men det är det inte, och det här har ju tvistats om. Och tid för annan så dyker det upp som att den ska få tjänstemannastatus. Men för att runda det här och för att lösa en del av problemet så har man faktiskt fört in, för det har ju kommit ett tämligen nytt brott som heter sabotage mot blåljusverksamheten. Och jag ska nu läsa en paragraf. I brottsbalken så har ju då det här blåljussabotage, det heter inte riktigt så, men då har man ju fört in så här: den som angriper eller på annat sätt stör polisverksamheten genom att använda våld, hot och våld mot verksamhetens personal eller mot personer som bistår verksamheten, inte riktigt applicerbart, tillgriper eller skadar fordon, kommer det, eller annat hjälpmedel som används i verksamheten. Så, från och med nu, för några år sedan, så skulle man kunna säga att ge sig på en polishund eller en polishäst som används i verksamheten är ett blåljussabotagebrott.
Mm-hmm.
Vilket är lite mera udd
ja, det
idé
lite mer
än skadegörelse.
Ja, absolut. Det tycker jag är bra och välkommet.
Bra. Då har jag svarat på den. Och jag kommer snabbsvara på nästa fråga. Som är vilken paragraf i polislagen används mest frekvens.
Mm-hmm.
Och frekvent. Och vilken tillämpas mer sällan. Vad tror du är den mest använda paragrafen i polislagen? Jag har inga siffror men jag har en ganska stark känsla.
Ja, kan det vara PL8 kanske? Mest?
Bra, Anna. Bra. Därför att PL8 genomsyrar varenda ingrip. Alltså den genomsyrar allt som polisen gör i polislagen. Och det är den som säger att det ska finnas en lag, det ska vara behovsmässigt, det ska vara proportionerligt och ändamålsenligt. Alltså det du jobbar ska vara rätt och rimligt, paragrafen. Och Gud. Den används ju...
Jag är väldigt glad att det var rätt.
Ja.
Att det är den.
Ja, men det skulle jag säga, för den, utan att man kanske ens tänker på, det är sällan man liksom i avrapportering säger att enligt PL8 så klev jag ur min bil. Mm. Alltså den genomsyrar allt, men sen tror jag att våldsanvändningsparagrafen 10 används rätt mycket, men framförallt PL19 och framförallt då kanske andra stycket. Det här med att man håller på att avvisiterar människor. Som varje gång man fraktar in en person i en bil så kommer man ju avvisitera den för att leta efter olika vassa föremål och så vidare. Jag tror att det är de vanligaste. Och också dokumentationsparagrafen som säger att saker och ting som du gör också ska dokumenteras.
Det låter rimligt.
Vi går vidare. Och en ganska klurig fråga som jag var tvungen att tänka till lite på, det är det här att om en präst blir utsatt för våld under ett själavårdande samtal, får hen då polisanmäla eller gäller den absoluta tystnadsplikten? Vi kan börja där, för sen kommer en följdfråga. Det är så här att alla människor är skyddade enligt regeringsformen mot olika ingrepp mot vårt väsen. Och det är inte så att bara för att du signar upp för att bli prälle, som det heter, så avskriver du rätten till frid mot ingrepp. Så att om du skulle bli utsatt för våld så är du marsch, pannkaka och polisanmäla.
Ja, det är ju samma princip som för poliser egentligen.
Korrekt, korrekt. Och sen så står det så här, om samma präst bevittnar till exempel ett övergrepp på barn i sitt hem på ledig tid, får hen anmäla det? Alltså, ja, för så här är det. Präster har absolut tystnadsplikt och absolut tystnadsplikt är starkare än vanlig tystnadsplikt. Och det betyder att inom vissa situationer, och då pratar vi bikt och själavårdssamtal, enskilda själavårdssamtal och bikt, då är den absolut tystnadsplikt. Den här alltså personen,
under till exempel, yrkesutövning?
Exakt. Ja, men inte all yrkesutövning. Om du har söndagsskola för ett gäng ungar och någon blir övergreppad där, så har du inte den absoluta tystnadsplikten. Men i bikt och i själavårdssamtal. Då har du det. Och den, till exempel så är du ju undantagen från att vittna. Du behöver inte som präst vittna om vad som har framkommit under bikt och själavårdssamtal. Men frågan, om du bevittnat övergrepp på ett barn i ett hem, du håller inte på med någonting av din yrkesutövning nu. Och då dessutom så är socialtjänstlagen det här med att man är skyldig att göra orosanmälan vissa verksamheter, till exempel sjukvården. Där ingår prästskapet. De är klassad som viss verksamhet, så att du är skyldig att göra en orosanmälan enligt socialtjänstlagen. Så att det är, och man ska inte blanda ihop äpplen och päron här.
Nej, men det är bra.
Men om du sitter i ett själavårdssamtal och någon säger till dig under bikt att jag har gjort det här, då har du absolut tystnadsplikt. Men du behöver inte bli drabbad av brott för det. Och barn ska tas om hand om, och därför ingår de i socialtjänstens anmälningsplikt och oro.
Snyggt!
Nu, Anna, ska du få en fråga till innan vi ska gå på den sista pausen. Militärpolisen, här är jag orimligt tunn. Alltså snudd på noll. Därför att jag är Ganska ointresserad. Men vad och när får en... Så militärpolisen, vad får de göra? Får de ingripa när de är civilklädda? Får de ingripa utan bindel och så vidare? Jag kan tänka mig... Nu kommer du säkert ha ett bra svar på det här. Men jag kan tänka mig att vi kanske kallar in någon expert och har typ ett avsnitt som handlar om polis versus militär. Hela den liksom spannet. Vem hjälper vem? Vem bestämmer över vem? Har vi inte ett sånt avsnitt
i oss? Jo, men absolut, det tycker jag. Alltså, många polisiära funktioner finns ju faktiskt inom Försvarsmakten som en alldeles egen liten organisation. Till exempel kriminaltekniker. Det kanske inte så många visste. Att Försvarsmakten har egna kriminaltekniker. Men när det gäller då militärpoliser och frågor kring om de får ingripa när de är civila och allt det här, så finns det några raka och enkla svar jag kan ge. Alltså om man är militärpolis så är man polis i Försvarsmakten. Man arbetar på motsvarande sätt som den vanliga polisen, om man säger så, med att förebygga, avslöja och utreda brott, liksom upprätthålla ordning och säkerhet. Men skillnaden är att man jobbar med ärenden som rör Försvarsmakten. Och det innebär att militärpolisen då också har en egen reglering av detta, och där också befogenheterna regleras. Vilket inte är samma som polisen i övrigt har. Ja, i stort då så kan man tolka det här som att militärpolisen har i stort samma uppgifter och uppdrag som polisen. Men det rör då inom Försvarsmaktens område. Sen ska sägas att militärpolisen samarbetar väldigt mycket med polisen. Låt säga att som nu befinner vi oss i en jättestor militärövning, Aurora 23.
Just det.
Ja, och den kommer äga rum på områden utanför, så att säga, regementen och andra, så att säga, militära domäner. Mm. Och då kan man tänka sig att militärpolisen ställer upp, övar i, vad vet jag, laser, sätter upp en trafikkontroll i ett militärt syfte tillsammans med polisen. Skulle man då komma att misstänka brott utanför, så att säga, Försvarsmaktens då intresseområden, ja, då kommer den vanliga polisen att göra själva ingripandet. Så att samverkan sker på många olika sätt, men militärpolis får inte, så att säga, agera utanför då Försvarsmaktens intressen och områden, förenklat.
Och gällande om de får ingripa civilklädda jämfört med ledig polis,
de lyder under samma villkor som alla andra gör vad gäller envarsgripanden och så vidare. Men de får inte utnyttja sina polisiära befogenheter om de inte befinner sig inom, så att säga, ett regementes domäner eller under en övning på, så att säga, civil mark. Så är det.
Till skillnad då från en vanlig polis som när som helst i princip kan träda i tjänst och från den sekunden har sina polisiära befogenheter.
Ja, och som under vissa omständigheter till och med faktiskt är förpliktigad skyldig att göra det. Så är det.
Bra svar, Anna. Nästa fråga är, om jag begår ett brott och sen erkänner jag det för min advokat, får min advokat ändå försvara mig i rättegången om jag är oskyldig? Då skulle jag säga så här, får, men jag skulle säga att det är ganska olämpligt. Därför att, enligt god advokatsed, din försvarare får inte ljuga i rättssalen och får inte lämna felaktiga uppgifter. Så om du har erkänt ett brott så kan inte till exempel din försvarare bestrida sånt som dyker upp i rättssalen. Om jag då som försvarare vet att det som sägs är sant, då kan inte jag säga bestrida det och säga att det där är lögn, det är på det här sättet. Då går du utanför advokat, och då är det ganska sannolikt att du utesluts ur advokatsamfundet, och det kommer du inte vilja. Så jag skulle säga så här, om du börjar med att erkänna brott för din advokat, då kanske du ska ta en annan i rättssalen, för annars så du ska jämföra med att du har en försvarare som är extremt vingklippt.
Eller så kan man se på det som att om du väljer att erkänna ett brott för din försvarare, så gör du det med visshet om att din försvarare fortsatt kommer tillgodose dina intressen som en part i ett mål.
Ja.
Alldeles
exakt. Och den kan ju liksom fortfarande verka i rättssalen, driva definitivt dina intressen och så vidare, men den kan inte ljuga och säga och låtsas om som att den inte vet att du har gjort brottet.
Precis.
Nej.
Och eftersom Lena Ljungdahl precis körde över pausen som vi just skulle ha, så tar vi den nu istället.
Välkomna tillbaka till Krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp, avsnitt 309. Och Anna, nu ska vi in i lägenheter där du har varit och slabbat med kolpulver, bryta upp plankor och hållit på. Är det bostadsrättsinnehavaren som får pröjsa?
Ja, alltså det här är en jättebra fråga. En utgångspunkt för oss när vi gör brottsplatsundersökningar, det är ju självklart att försöka bevara så långt vi kan inventarier, liksom själva byggnaden och så vidare. Men absolut, det händer att vi river
och återställa.
Det händer att vi river både väggar och golv, därför att det underliggande syftet anses vara så starkt och viktigt, det vill säga utreda brottet. Och det är ju så här att, för att i den här frågan så handlade det också om att någon som inte var så att säga involverad i själva händelsen blev drabbad. Låt säga att någon hyr en lägenhet i andra hand och så kommer polisen en dag och knackar på och säger att nu får du utrymma för här ska vi göra en brottsplatsundersökning. Mm. Och så får man flytta tillbaka 2 veckor senare och hela huset är besudlat med kolpulver, upprivna golv, rivna väggar och vad det nu kan vara. Så är det så här att först och främst så ska vi säga att tvångsmedel kan ju riktas annan. Till exempel spärra av en lägenhet eller en bostad för att genomföra en husrannsakan och eller en brottsplatsundersökning. Det är i sig inga konstigheter. Men till detta så följer att man också faktiskt kan ansöka om och få skadestånd. Och det här regleras i skadeståndslagen som anger att staten då i 3 kapitlet 2 § ska ersätta till exempel ren förmögenhetsskada som vållats vid myndighetsutövning. Till exempel genom en brottsplatsundersökning. Så om egendom skadas så utgör det en kostnad som tillkommer själva förundersökningen, men som sen också kan innebära skadestånd till den som har drabbats av detta.
Ja, kan innebära. Alltså i mitt fall, jag har ju brytit upp något så fruktansvärt mycket dörrar när det ska husrannsaka med knark. Och är det så att du har en marijuanaodling hemma och polisen har brutit upp dörren för att göra en husrannsakan, då kommer du inte få ersättning för den dörren.
Nej, men det beror
så
ju
det bedöms,
på...
det bedöms från fall till fall.
Så är det, absolut. Men om det drabbar annan som i det här fallet så kommer det mycket väl kunna innebära skadeståndsersättning. Ja. Du, vi har fått en fråga om det här med domstolar. Om det finns olika typer av domstolar för så att säga olika typer av brott. Och varför är det så i så fall?
Ja, alltså olika domstolar finns det ju, och det vet vi. Det finns ju tingsrätt, hovrätt och högsta domstol. Det är ju våra 3 domstolar kan man säga. Men jag tror att det de menar är att det finns... inom det allmänna domstolsväsendet, de allmänna domstolarna, så finns det till exempel domstolar som bara pysslar med sjörätt, mark och miljö, patent och så vidare.
Mm.
Och jag skulle säga så här att det är ju för att vissa brott kräver ju en ganska smal, nischad men särskild kompetens för att kunna att sitta och döma i skadegörelse, klotter, ringa narkotikabrott, fortkörning och så vidare. Och så helt plötsligt kom ett ganska knivigt patent. Det krävs en annan expertis för att kunna. Jag säger bara, bless your little heart om du som nämnde man bara råkar landa på mark- och miljödomstolen. Så att det är en kompetensfråga, skulle jag säga, för att det ska vara rättssäkert. Och därför finns det flera olika specialdomstolar för x antal olika genres.
Och återigen, det här ska vi vara jäkligt tacksamma för existerar. Ja,
att någon vill hålla på med patent.
Ja, men ja, alltså att det fungerar så. Ja. Det är som du säger en rättssäkerhetsfråga. Att man vill få sitt case avdömt av människor som faktiskt vet vad det handlar om. Den specifika ja, sakfrågan.
Jag undrar jag, Anna, om vi ska ta en sista fråga innan jag sen ska brinna av på en rövhatt.
Mm.
Och då ser jag att vi har ungefär hälften sen av frågorna kvar. Så att ni kan förvänta att inom en ganska snar framtid kommer det komma ett avsnitt till. För att vi har jätteintressanta frågor.
Jättemånga bra frågor.
Mm. Ja, men allt från att få polisen skjuta ihjäl djur med sitt tjänstevapen för att förkorta lidande, allt med rymning från fängelse, hur mycket en polis får störa en prostituerad för att nå köp. Alltså vi har jätteintressanta frågor, men vi kommer inte hinna med dem. Men du ska få en sista fråga som jag vet ligger dig ganska nära hjärtat.
Mm.
Och den lyder så här: hur kommer det sig att familjerätten gång på gång tvingar barn till umgänge med våldsamma pappor? Vad har de egentligen för lagstöd till det? Kommer du prata om definition familjerätt eller får jag ta den först?
Ja, du kan ta den först om du vill. Det går bra.
Jag tror att den är ganska missvisande för man tror att familjerätten är en domstol som har egna lagstöd och utdömer umgängestvång. Jag vill bara säga stopp och belägg. Alltså familjerätten är ingen utdömande instans. Det är ingen domstol, utan det är ett hjälporgan kan man väl säga.
Som en kommunal arbetar inom inrättning.
Exakt, och som jobbar väldigt mycket inom ram för liksom socialtjänstens domän. Om till exempel mamma och pappa i en skilsmässa inte kan komma överens, då går man till familjerätten och med en så att säga, någon person i mitten gör upp lite om umgänget och vem ska köpa vinteroverall och så vidare. Därför att det är en verksamhet som ska hjälpa till för barn, med barnet i syfte. Så att familjerätten tvingar inte någonting. De har inga lagstöd till någonting. Så kan man säga.
Så är det. Det är tingsrätten och hovrätten och andra instanser. Och ja, hur ska jag sammanfatta detta kort och koncist? Först så tänker jag så här, det är ju en debatt som har varit pågående nu ett tag med anledning av det otroligt hemska som hände Tintin. Vi låter det bara vara för att det är så outgrundligt sorgligt.
Ja.
Men att debatten ens finns och att detta ens sker med ett påtvingat umgänge framstår för mig som helt obegripligt egentligen i själ och hjärta. Sett till att vi befinner oss i en tid då barnrättsfrågor har fått en stor liksom ett stort fäste i vårt samhälle.
Ett uppsving, verkligen.
Ja, barnkonventionen har blivit lag. Vi har en ny barnfridslagstiftning för bevittnande av våld och allt det där. Och om jag ska försöka mig på att göra någon slags analys av läget som vi har och orsaker till att detta ändå sker, så skulle jag vilja säga att dels så beror det på att barnets bästa, det är ett begrepp som återkommer i massa olika verksamheter och i lagstiftning. Det är en princip som vi kan hitta i massa olika typer av internationella och nationella dokument och i lagstiftning. Det finns också en portalparagraf som det kallas, som i föräldrabalken, där det anges att barnets bästa ska vara avgörande i alla beslut och frågor om vårdnad, boende och umgänge. Så om vi först bara landar i det, att barnets rätt har en egen uttrycklig paragraf i föräldrabalken. Sen kommer vi då till själva problemen här, eller utmaningarna. Dels så handlar det om att begreppet barnets bästa inte är kanske så tydligt definierad som man skulle vilja. Det saknas liksom här lagtext och tydliga definitioner. Däremot så ska sägas att det finns vissa kriterier och principer som då berör vad som är barnets bästa som man ska ta i beaktande i vårdnadstvister. Och då tittar man på föräldrars lämplighet och samarbetsförmåga. Man tittar på barnets behov av kontakt med sina föräldrar. Barnets rätt att komma till tals. Barnets rätt till en liksom ett kontinuerligt umgänge med sina föräldrar och så vidare. Och det här är då kriterier som ska beaktas och bedömas i en utredning inför ett avgörande i domstol och i domstol i varje enskilt fall. Och det är nu det börjar bli trilskigt på riktigt. Här finns det lite rapporter, förstår du, Ljungdahl. Jämställdhetsmyndigheten, till exempel, de har gjort en kartläggning där det framkommer att uppgifter då om våld som har framkommit i en utredning där man då kartlägger vad som är barnets bästa tas inte upp överhuvudtaget i domar, trots att det finns omnämnt i utredningar som föregår prövningen i domstol. Så att man tar det inte ens i beaktande. Och det kan man ju fundera på, vad beror det på? Och det innebär ju i förlängningen att ett barns eventuella akuta fara eller de negativa effekter och risker som det medför att leva med en våldsam förälder inte överhuvudtaget beaktas. Det är ju inte att sätta barnets bästa i centrum.
Nej.
Och det här är ett fatalt misslyckande, om du frågar mig. Alltså, då har man, redan där så har man ju misslyckats. Sen ibland så kan det handla om att det finns flera faktorer som så att säga står i kontrast till varandra. Och där man måste väga vad som är bäst för barnet. Är det att bevara barnets behov av att vistas i en familjemiljö och att ha kontakt med sina föräldrar? Står det i konflikt med behovet att skydda barnet från risken att utsättas för våld? Då måste man göra någon slags bedömning här. Och här framgår det för mig som att det saknas en ganska djup kunskap om vad det innebär för ett barn att leva med en våldsam förälder och den risk det kan innebära i ett liksom akut skede för ett sånt här barn. Ja, alltså det är mycket, föräldrabalken förespråkar ju den här så kallade kontaktprincipen, alltså barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Mm. Och det här poängteras ju som en viktig utgångspunkt då för domstolarna, men kanske en för hög utgångspunkt och ett för högt pris.
Det är
pris.
Där jag fastnar. Alltså, man hör ju ofta att barns bästa görs en lite slarvig lika med, alltså barnen har rätten till båda sina föräldrar. Ja. Och sen så parentes, no matter what.
Eller omvänt, alltså, föräldrarna har rätten till sitt barn.
Exakt. Och det, fan, alltså, man vill ju inte ha fler exempel på där det har gått före barnets skyddsbehov.
Nej, men alltså det finns ju många exempel på att en kvinna får till exempel ensam vårdnad om ett barn till följd av tidigare våldshistorik. Ändå får då pappan umgängesrätt. I bara 2 i en rapport av 34 fall så fråntas den våldsamma mannen rätten till umgänge med barnen. I 2 av 34 fall.
Det där blir man ju för fan. Jag som håller på rätt mycket med hot- och riskbedömningar. Vi landar ju ganska ofta i ett historiskt uppvisat beteende är en ganska stark indikator på ett kommande beteende. Det är inte hugget i sten, men en ganska stark indikator. Och om man fråntas vårdnaden för att man är våldsam till en av gränserna, då bör ju den våldsamheten också ligga till grund för bedömning om umgänge är en bra idé.
Ja, ja, men alltså, jag skulle bara vilja runda av frågan med att säga så här, att domstolarna måste börja att ta mäns våld på tillräckligt stort allvar. Sluta negligera riskerna och allvaret i det. Sluta ifrågasätta kvinnor som anför en våldsutsatthet där barn bevittnar eller är direkt drabbade av detta. Vi behöver också ha markeringar i lagen som förhindrar tvångsumgänge. Det är inte klokt att barn som bor på skyddade boenden tillsammans med sina mammor tvingas med umgänge med pappan trots att de många gånger inte vill ha ett umgänge. Och, för att bara ryta i en sista liten punkt.
Kör! Låt dammluckorna gå!
Domstolarna måste fan ta mig höja sin kunskap om riskerna med våld, förstå riskfaktorer, men också förstå vad det gör med ett barn som lever i dessa miljöer på längre sikt. Även om man överlever stunden idag och några år framåt, så kan det här få jättesvåra konsekvenser för de här barnen i vuxen tid.
Alltså man kan ju alltså det är så bra sagt, Anna, och jag, här skulle kunna prata om det länge som helst. Jag bara fastnar vid bilden av mamma misshandlad, bor här. Barnet har bevittnat detta under lång tid, kanske också drabbad
direkt
för våld.
Utsatt, ja.
Scenen där mamman behöver fösa in ett gråtande barn till en våldsam pappa och säga vi ses på måndag. Känslorna i mamman, känslorna i barnet i den stunden. Jag hade fan tagit mitt barn under armen och bara försvunnit.
Men också
det hade inte hänt, kan jag säga.
Men också, det är väl för helvete, en av de mest kända riskfaktorerna för grövre våld mot en kvinna är väl separation och en tvist rörande ett barn. Sluta blunda för verkligheten. Skärp er bara.
Annars så hamnar ju de här jävla barnen i Annas forskning. Och Anna forskar på barn som är döda på grund av våld. Då får hon läsa om dem sen. Nej, det vill du inte. Nej. Bra, Anna. Det vart ju nästan som en bonusrövhatt där på slutet. Men jag har en liten naggande god rövhatt. Men innan dess kanske lite samhällsinformation.
Ja, men låt om oss prata samhällsinformation. Vi tar det här tråkiga först. Det här med e-posten. Jaha. Nej, men så här, om man vill komma i kontakt med oss så kan det vara bra att veta att vi hänger på Instagram, Ljungdahl och Ginghede. Och vi har en mailadress. hej@ljungdahlochginghede.se. Men du, ska vi prata lite grann om vår krimquiz-turné också?
Vi ska, det ska vi. Vi
på turné.
Vi ska vidare. Ja,
vi ska vidare.
Vi var ju Varberg och gjorde premiärs. Och nu 13 maj ska vi till Ystad. Och det är faktiskt det enda inplanerade gigget där det finns biljetter kvar. Dubbelgig i Göteborg, slutsålt. Västerås Steam, slutsålt. Så att det, Ystad är sista chansen nu utifrån vad vi har planerat in i nuläget. 13 maj, Ystad Saltsjöbad. Man går in på deras hemsida, klickar sig fram till evenemang eller event eller vad det heter. Och då är det krysch med krysch, eller vad det heter. Då är det...
så kan vi kalla det. Krysch med krysch. Nej, men alltså, vi har ju gjort ett gig. Det var ju superhärligt ju.
Varberg. Ja, det var det.
Varbergs teater. Wow, vilket gäng.
Ja, det var jätteroligt. Vi var lite nervösa, för det var ett nytt koncept för oss. Men vi kan bara säga att det gled.
Ja, det gjorde det. Det gjorde det.
Jag har en information till innan rövhatten. Mm-hmm. Och det är att när ni lyssnar på det här så är det torsdag. Det är alltså dagen före fredag. Och nu på fredag så händer det som inte har hänt på länge. Det är dags för merch.
Just
och
det.
Vi har haft podd sedan 2019. Vi har släppt en jävla massa merch. Vi brukar ha sista fredagen. Alltså första fredagen efter löning brukar vi släppa en merch som bara säljs i 24 timmar. Mm. Och då alla våra nya... För vi har fått sju helvetes mycket nya lyssnare sista, låt säga, halvåret.
Ja. Yeah.
De har ju som metod att de hittar oss och sen går de till avsnitt ett och så börjar de från början och så benchar de hela podden.
Det är
och
ju då ett sjukligt beteende faktiskt.
Också älskvärt. Är du en hoppare i poddar? Duttar du eller?
Ja, jag duttar. Jag duttar.
Aha. Ja, jag lyssnar inte på poddar. Så men jag tycker att det är älskvärt. Men det vi har kommit till vår kännedom, det är att folk säger, åh nej, den där merchen som ni pratade om, den skulle man ju ha haft. Och den här merchen skulle man ha haft. Och sådär. Och då har ju vi väldigt snällt bearbetat, eller vi har snällt frågat Podstore och bearbetat dem och sagt så här, hörni, vi vet att det är rätt mycket logistiskt krångel för er. Ja, men skulle vi kunna ta våra fem mest så här, omtyckta och efterfrågade, om vi i 24 timmar får köpa en av fem Så, best in test, best in show.
Mm.
Okej då. Så att nu har de gått med på det. Så att på fredag så kommer våra topp 5. De som har sålts mest, de som efterfrågas oftast och de som är liksom mest så här, önskade.
Mm.
De kommer att säljas i podstore.se's shop endast i 24 timmar.
Mm.
Alltså från torsdag klockan 00.01, alltså när den slår över till fredag, till midnatt, natten mellan fredag och lördag. Hela fredagsdygnet.
Mm.
Och det är inte först till kvarn, utan alla som handlar under den så får köpa. Och om ni vill se dessa merch så går ni in på vårt Instagram, för där kommer vi lägga upp massa produktbilder. Det är Fäll ner och det är Syragruppen och det är Locardo. Nu räcker det med frågor och sen kommer jag inte ihåg vad den sista är. Jo, Sneakiness.
Just det.
Ja.
Det var det. Men du, kan man få den där rövhatten levererad nu som på ett litet silverfat?
Den kommer här.
Lenas rövhatt.
Den är ganska kort men naggande god, därför att jag har varit på spa.
Yeah.
Bubben, det drar. Jag har varit på det ljuvliga stället Orbaden och med min systerdotter. Jag har skrivit bok, hon har pluggat och vi har hotstonat oss och så vidare och så vidare. Men vi var inte själva på det här spat, utan jag har exponerats för Homo sapiens i koncentrat.
Ja, i badrock.
Och då fylls ju så att säga listan på med rövhattar. Och det var ljuvligt på alla sätt och de allra flesta skötte sig. Så som, för det finns ju liksom ett beteende som man måste lägga, det finns en frekvens man måste ligga i när man går på spa. Är du med på det,
Anna? Ja, det finns ju liksom en marginal som man måste så att säga tänja lite på. Man måste ha lite överseende i de här lägena.
Ja.
Ja.
Alltså folk kanske betalar pengar, de söker något, för att om vi, det är här inramat av såna här infinity pool, man ligger och tittar på liksom Ljusnan.
Gud.
Man har någon sån här lite delfin i bakgrunden.
Det där är väldigt konstigt.
Ja. Ja. Men, okay. Men ändå så här, efter några dagar så blir det ett normallum. Och folk hasar runt i sina velouroveraller och så här. Då vill jag prata om två stycken sällskap som utmärkte sig.
Jaha.
Det ena var Britta och Gunilla. De var förmodligen från Gränges eller någonstans.
Yeah,
det lät lite så. Och då fanns det lite olika pooler. Det fanns en pool med mineraler i och så fanns det en lite mer som man kunde småsimma i. Och så fanns det bubbelpool och utomhuspool och så vidare.
Mm.
De betedde sig som att de var på Skara sommarland. Alltså vi pratar kvinnor 60 plus nu. Britta, ser du att jag kan simma? Alltså de typ skrek. Jaha, jag var ju tvungen att resa mig upp.
Och kanske dåligt.
Alltså, jag vet att du är en väldigt fin person och ganska ofta hittar förmildrande omständigheter. Men du skulle bli förvånad över hur sällan det faktiskt finns. Och svaret egentligen bara är att man är döm i huvudet.
Mm.
Nej, men alltså, de flaxar. Och min systerdotter tittar på mig och säger, men gud, vad pågår där inne? Jag bara, ja du, det är så oklart. Alltså men, det var svallvågor i poolen för att de for ungefär som den här fyllkajan när vi var på Ellery.
Ja just det, ja, det var ju en pinsam historia.
Ja.
Det får man säga. Men jag tänker så här, Britta och Gunlög.
Gunilla.
Kan det vara så, alltså, låt oss inte glömma att du och din systerdotter är ganska ruttade spabesökare. Kan det ha varit första gången? De var på spa. De förstod kan inte hur det går till på spa, så att säga.
Nej, så kan det vara. Men det skulle kunna vara en hint att alla andra människor viskar. Det skulle kunna vara en liten hint.
Fast varför alltså, gör folk och, det, egentligen?
För att de nej, är på men spa. För att det inte stör. Så det är ju väldigt mycket ligg, vad säger man, så här, bäddar, dagbäddar och sköna. Folk ligger, någon sover. Och
det
någon
ligger mycket och löser, på spa.
Kanske på rummen, men det vill jag helst inte tänka på. Nej, men jag ska säga, om man är adaptiv så tar man ju ganska... Vi är ju ändå flockor, vi är ganska formbara.
Man anpassar sig, ja.
Men inte Britta och Gunilla. Och det bästa var när Britta helt plötsligt skrev så här: om jag har armarna under vattnet så får Jed hänga sin omgång. Alltså, så hon får runt på den här jävla poolen som en jävla valross.
Jag älskar allt med det här. Jag känner att jag älskar Britta och Gunlag.
Ja, okej. Okay. Då kommer du inte gilla nästa par.
Nej.
Vi hade 4 stolar som var ganska diktan och de var väldigt fint placerade. För om man låg i dem så såg man bara horisont framför sig.
Mm.
Då var det en... Jag tror inte att det var mor och dotter, för att det kändes inte så utifrån min analys bara. Men det var en liten äldre kvinna, kanske runt 50, och en yngre tjej, kanske runt 17.
Mm.
De hade ett ganska förtroligt samtal. Min systerdotter sa så här: alltså, är det psykologtimmen vi har hamnat i? Den lite äldre, hon var bjussianna med sin barndom. Och hon pratade inte i en ton så hon ville att den yngre damen skulle få liksom hennes oerhörda visdom och information om sin barndom. Utan hon la sig på en ton så hon ville, alltså det var så tydligt att hon ville att vi skulle höra.
Nej.
Därför att om inte den här människan i mitten var hörselskadad.
Konstigt.
Och hon pratade om saker som att när jag var lite, alltså jag hade ett kompisgäng och då, alltså jag var ganska bekväm och var naken när jag var liten. Och då sa den andra tjejen så här: vad menar du med liten? Ja, men typ 18. Så när vi var i en fjällstuga, då tog jag med mina kläder och då gick vi in i bastun och då satte jag mig så här, för att det är så här vi ser ut mellan benen. Man bara, alltså vi tittar på henne och bara, ja. Och sen i gymnasiet hade jag ganska svårt att få kompisar. Och sen, men jag tror att det är viktigt att du inte går på alkoholen för tid. Alltså det var som en
logistikfråga här. En praktisk fråga. Hur kan du estimera avståndet mellan er och vederbörande?
Jag kan tydligt redogöra för det. För att mellan varje liggbänk så var de var liksom ihoptjudrade med ett litet bord. Och på det bordet fick det plats 2 glas och 2 skalade apelsiner.
Jag förstår.
Sen kom nästa bänk. Och där låg min systerdotter. Sen var det en liten bänk till. Eller en liten sån här där man har glasen. Mm. Och sen kom då tredje bänken. Så att om min systerdotter sträckt ut sin hand till vänster. Yeah. Så hade hon killat den här andra Britta.
Close encounter. Ah, ja, jag förstår.
Exakt. På så som hon såg ut mellan benen. När hon var
ung. Wow, vad intressant. Ändå på alltså, kan man tänka sig att det fanns något syfte med liksom att prata så här högt? Eller var det bara, tror du...
Jag tror att hon ansåg sig själv vara en fantastisk mentor, role model och coach till det här unga flickebarnet.
Det är där vi har det.
Alltså, att allt är naturligt. Mm. Alltså, du ska känna dig fullt bekväm med din kropp. Det finns ingen som ska tala om för dig hur du ska ha din kropp. Om du vill liksom visa dina behag så ska killarna inte titta på det. Och vill du inte det, det är också okej. Okay. Alla får välja. Man bara, who are you?
Men är det här, tror du, nutidens... Så att säga, har det här fenomenet ersatt dåtidens värstingresor? Tror du? Alltså, minns du tiden när man tog med den bråkiga ungdomen på värstingresa i Karibien? Man åkte...
Vad är det?
Nej, men va? Jo, man
arrangerade... Värstingresa är det bästa svängen Hökarängen.
Ja, men eller? Ungefär så. Alltså, det fanns ju en tid på kanske 90-talet. Där det var väldigt populärt att boka Västindien-seglatser med segelbåt. Oj. Och där, dit man då rekryterade ett antal ungdomar som var så att säga på glid. Som hade olika typer av liksom, utmaningar i tonåren. Med det ena och det andra. Oh. För att så att säga fostra dem under den här expeditionen då.
Mm-hmm.
Och det här resulterade ju inte så mycket annat än att vid första hamn som de ankom i Karibien, så att säga, eller i Västindien.
Då gökades det.
Ja, då var det ju gök och det var ju krök och liksom allt sånt där. Man tappade några ungdomar säkert på några av de här hamnarna också. Det föll ju inte så väl ut, så att säga. Är det nya nu?
Du tänker att det har ersatts med att man åker till spa?
Ja, men jag tänker att man tar ungdomen under armen som nu behöver stöttning. Sen drar man på spa, helt enkelt. Ja. Så kör man den terapeutiska delen då tillsammans med andra på något vis.
Alltså så kan det vara, men jag som fullbetalande resenär...
uppskattar inte det här.
Det skulle jag inte vilja påstå. När man har Britta bakom ryggen som beskriver hur hennes gäddhäng slår mot bålen när hon springer i en pool.
Det tycker jag ändå är uppfriskande.
Samtidigt som en moster som sitter och berättar hur hon ser ut mellan benen i en bastu på 90-talet. Alltså det blir en dimension som jag inte uppskattar.
Så vem vill du rikta rövhatten? Är det beteendet överlag när man åker på spa? Eller alltså, finns det en kodex här?
Alltså, hade jag bara tagit paret innan, då skulle jag säga, lite integritet har väl för fan inte drabbat någon. Alltså, det är precis som människor som sitter och håller på bussen, pratar i sin telefon och har typ ett 1170, ett videosamtal med Kry och berättar om sina liksom molluskel- och framfallssituationer på bussen. Jag är inte intresserad. För min del kan du dö här och nu alltså. För att det här... Så att jag skulle vilja säga en 50-procentig rövhatt för de som inte känner av liksom integritetsspärren. Jag vill inte veta någonting om dig helst när jag är på semester.
Jag vill helst inte veta någonting om ditt underliv och framförallt inte hur det såg ut på 90-talet.
Nej, exakt. Och den andra rövhatten som är kanske lite mildare då till de här damerna här inne. Alltså, det är väl någonting med det här med hänsyn. Kanske en P8. En P8 som att åberopa... Om du ska på spa, jag kommer knyta ihop hela dagens avsnitt med P8. Tänk så här, har du lag för att göra det här? Alltså, finns det fog för det? Skvalpar du mer än vad du behöver? Är det proportionerligt hur mycket du skriker? Finns det något ändamål i att komma till ett spa och träna gäddhängen? Jag skulle säga, gå nu in på polislagens 8 paragraf och så funderar du på om du kan applicera det på när du befinner dig i publika utrymmet.
Kan du svara nej på någon av frågorna? Då vet
Och hem, då, ditt as. Ja. Det var väl det då?
Ja, det är bra Lena. Det är skönt att höra att du är... Det är samma gamla tillbaka. Lena Ljungdahl. Det är inte mycket som händer där i... Så att säga... utspelen. Nej, jag älskar
det.
Men hörni, vi kan inte tugga längre nu. För då kommer vår stackars klippare Oliver bli utmattad.
Det har gått 1:18.
Ja. Hörni, ta hand om er. Och tack Lena för rövhatten.
Varsågod. Vi hörs nästa vecka.
Det gör vi. Puss.
Bye.